Intervjuserien fortsätter med musikälskaren Kjell Simo Sasse. Han har musikprogrammet Supernova på Extrem och han sjunger i bandet Bob Malmström. Kjell har intervjuat många, många kända artister, bland annat John Legend, Ellie Goulding och Tommy Lee. Och ett flertal av dessa intervjuer hittar du faktiskt på arenan under namnet Backstage med Kjell Simo Sasse. Och jag och Kjell diskuterar bland annat det här.
Och jag tänkte att hon är ganska ofta i köket. Och jag trivs bäst i köket. Det är mitt favoritrum. Och det där, plus att hon är ju väldigt sådär hjälpsam och snäll, har jag förstått, på Muminmamman. Och det där, så det är nog Muminmamman får det nog bli. Jag tror nog att det är många som tänker att jag skulle vilja skicka Kjell till rymden. Av helt andra orsaker. Klart att man skulle kunna, vet du, med flit fråga då John Legend att någon tycker de råttfällor. Efter att man har snackat Grammys och Oscars och sådär.
Hej på dig Kjell, hur läget?
Morgens Hannes, hör du, det är riktigt bra. Det är ju liksom, nu under bandande stund så är vi ganska nära sommaren. Så att det där, det kan ju hända att om man lyssnar det här, på det här i november så är det knäckande att lyssna på det. Men man blir glad av sommaren, så det är nog bra. Det är nog bra.
Och det är inte så länge sedan vi snackades vid sist, eftersom vi jobbar ju båda på Extrem. Jag har programmet Extrem Dag, du har Supernova, ditt program kommer efter mig och du kommer också in i mitt program. Så att det är ju lite småintressant att sitta och intervjua dig på det här viset. Jag brukar nog ställa väldigt dumma frågor åt dig så det annars också. Men som är bra med det här, nu får någon annan ställa de dumma frågorna.
Ja, precis. Men jag klandrar inte dig för dina, vad du kallar, dumma frågor. Det är roligt med dumma frågor. Det är roligt med de där frågorna som man inte väntar sig helt enkelt. Man får lite, och det märker jag också själv i intervjutillfällen. Inte försöker jag ju liksom med flit ställa dumma frågor. Men jag försöker helt enkelt göra en bra intervju, det är en bra diskussion. Och emellan sen så märker man att när intervjuobjektet får en fråga som den inte fått tidigare. Mm. För alltid får den, vet du, de här vanliga att varför heter nya albumet så, vad var svårast med det och det. De här vanliga, och du märker att de svarar på liksom autoplayer då helt enkelt. De behöver inte funtsa. Men sen när de har fått en fråga som de inte har fått tidigare eller från en annan vinkel så blir de lite utmanade och man märker att artister också oftast gillar det helt enkelt.
Du skulle kunna sport med det att du låtsas vara en sån där i början, en sån där att de tänker att jaha, det här blev en sån intervju. Ställ 10 sådana riktigt vanliga perus dumma frågor och sådär mitt i allt bara, hur ser ditt kylskåp ut? Då tror de skulle bli ganska paff om du mitt i allt bara slänger ur en sån. Har du testat så någon gång?
Jag har nog inte med flit kasta en curveball, bara för att kasta en curveball, för att det säger jag inte att ge något åt själva diskussionen. Nej. Klart att man skulle kunna, vet du, med flit fråga då John Legend att någon tycker de råttfällor efter att man har snackat Grammys och Oscars och sådär. Men sen igen så det skulle inte vet du, bidra till diskussionen och det skulle vara bara för att göra sig lustig, bara för att göra sig lustig.
Nej,
och,
vet
du, det skulle inte liksom ge, jag tror inte att det skulle ge till själva intervjun så jättemycket helt enkelt. Så att det där. Men emellan kan man nog få in något det där jättekonstigt. Men det oftast hänger det fast i något som man just har pratat om helt enkelt.
Så är det. Nu har vi Kjell. Vi ska kicka igång med frågorna. Du har fått många, många frågor. Vissa har dubbelfrågor åt dig. Vi börjar faktiskt med en person som hade dubbelfrågor åt dig. Det är Alva Nygård eller Alva L. Hennes första fråga till dig låter på följande sätt.
Hallå Kjell. Vad är enligt dig det svåraste med att vara radiopratare?
Ja, jag skulle nog våga påstå att det svåraste, nu är det lite, det här gäller inte riktigt på mig, men att jag skulle påstå att för de flesta radiopratare som bjuder på sig själv, är det då sen varje vardag eller tre gånger eller en gång i veckan, så är ju det att när man bjuder på sig själv, så man måste lite ta bort sina egna filisar bort från den där ekvationen. För det är ju för lyssnare du gör. Mm. Har du haft en skitdag så kan du inte, oberoende vilket program du gör. Gör du morgonprogram eller kvällsprogram eller musikprogram eller matprogram. Så om du har haft en dålig dag och du låter det höras i programmet, så det är ju inte, du måste ta bort dina egna filisar helt enkelt. Så att om du har något som, vet du har hjärtesorg eller annan sorg eller du bara har en mejsel i pannan, så det där, så då du får inte låta det höras helt enkelt. Och det kan vara svårt. Men med allt det här sagt så måste jag säga att jag är det där. Jag brukar väldigt sällan, och jag överdriver inte, jag brukar väldigt sällan ha dåliga dagar. Och jag har gjort det här jobbet jättelänge och jag har så pass lyckligt lottad att ha ett sånt jobb som jag tycker så mycket om. Noll gånger har jag kommit till jobbet och, vet du, harmat mig över något som framförallt är jobbrelaterat. Och är det så att man har haft något trubbel i personliga livet, något små sprickor här och där, så har det varit bara helt enkelt en sån här safe haven att komma hit, jobba med de här kollegorna, få prata utåt människorna, så man har glömt bort den där sorgen. Endast en gång i mitt liv så har jag det där låtit bli att sända av eget val. Och då, det var 2013, min farsa hade just dött. Ja. Det där, då, det var just före min semester. Jag skulle ha haft en, jag skulle inte behöva vara den dagen på jobb heller, men jag var så där att jag måste komma och fixa lite grejer inför semester. Och då var jag så där att nej, vet du, idag känner jag inte för att sända. Att kan någon annan göra det? Det är det enda gången. Men vanligtvis så är det nog så där att har man en dålig dag. Men som tur så har jag nästan aldrig dåliga dagar. Så det är nog säkert det svåraste. Då.
Och du, Alva Nygårds andra fråga, så tangerar lite samma ämne som vi varit in på, sett till bra dagar. Och du sa ju att du inte har några dåliga dagar, eller ytterst få sådana i alla fall. Ja, men här kommer Alvas andra fråga.
Hur ser en perfekt dag ut enligt dig?
Nu har jag alltså två favoritscenarion. Jag är nog glad lite vad som helst. Men att det där, jag har två favoritscenarion och de är liksom motsatser till varandra. Så det, vi måste kombinera dem. Om vi tänker de två ögonblicken då jag är som gladast och nöjdast. Ena är när jag är på en stor festival, solen skiner, jag har kompisar runt mig, det är ett bra band på scenen, vet du, så bra att vi alla kanske lite till och med nynnar och sjunger med. Och då är det någon skillnad, är det Roxette eller Slayer, men vet du, att vi känner alla låtarna och man väntar, vet du, den här låten, vet du, gud vad bra. Man har kanske något gott i glaset där. Det är ett sånt här scenario som jag har varit med om flera gånger och hoppas, det är det som jag saknar förstås under pandemitider, men då är jag nog som gladast. Då vet du, glömmer jag bort allt annat. Och sen ett annat scenario då jag också är som gladast, och det är motsatsen till det här. Det är när jag är hemma i Linkoski i Lappträsk, min hemby alltså i kommunen Lappträsk, och det är det tystaste stället jag vet, mitt barndomshem där. Och jag har bastun på, utebastun på, det är tidig kväll, att det är ljust och varmt fortfarande. Och man går ut, får bastun emellan och tar lite frisk luft, sitter på bastuverandan och njuter bara av det där tystaste stället i hela världen. Kanske man har en kall dryck där igen. Där har vi två scenarion som jag är som gladast. Så vi skulle måste slå ihop dem på något vis. Och det där, nu blir det lite hypotetiskt, men att det skulle måste vara då en festival, en stor festival som ordnas någonstans nära Lappträsk. Åtminstone sådär på bilavstånd. Ja. Och sen skulle det vara festivaldag nummer två, för den är oftast den roligaste, vet du. Du har en under, en framför dig. Ja. Man kan lite, vet du, komma ihåg med kaverina hur det var igår. Och jag vet du, ikväll har vi de här spelar klockan 20:30. Och det här skulle du gärna få vara en festival utan, så jag inte har arbetsuppgifter då helt enkelt. Och sen skulle man, vet du, det skulle vara en solig dag. Alla skulle sova så länge som de skulle sova. Man skulle vara hemma där i Linkoski. Man skulle ha lite kompisar där. Och sen skulle man an efter, vet du, den första som stiger upp skulle få värma bastun. Och någon skulle gräva fram grillen. Och man skulle kanske ha en sån här grillbrunch. Kanske ta en återställare. Ta lite bastu. Och sen någon gång, sen eftermiddag skulle man hoppa i en bil och köra till festivalområdet. Och titta då på, vet du, Dropkick Murphys. Så där skulle vara kanske det bästa om man måste kombinera de här mina två favoritscenarien, så då blir det väl något som nät kanske.
No, man vet ju aldrig, mitt i allt får du kombinera det här två. Det låter nog faktiskt som en ypperlig dag och som en perfekt dag för många. Hörru, vi får vidare till nästa dubbelfrågor, för vi har nästan nämligen Henry Vårtenvirtan också två frågor till dig. Mm-hmm. Och vi börjar med den första.
Hej Kjell! Om du skulle måste välja en sak som du inte skulle få äta med senap för resten av livet, vad skulle det vara?
Och då måste vi lite specificera den här frågan, tror jag, eftersom det här måste ju vara en sak som du vanligtvis äter med senap. Och en av de sakerna som du inte får äta med senap mer, vad skulle det vara?
Alltså väntas nu, alltså något som jag inte skulle få äta med senap.
Mm. Som du vanligtvis äter med senap.
Jaha, okej, för jag tänker att då skulle jag ta, vet du, något sådär super, super gott och bara låta bli att äta det med senap, för så har jag gjort hittills. Då hade jag tagit, jag kan säga så pass mycket, godaste mat jag ätit i mitt liv har jag ätit i Wuhan, där som hela coronakrisen började helt enkelt. Där är det godaste mat jag ätit i mitt liv.
Fladdermöss.
Det var inte fladdermöss på menyn den dagen. Ankhuvun fanns där nog, men att det där, det var sån här dry spicy noodle, väldigt simpelt, väldigt billigt, men det bästa jag har ätit, tror jag, hela mitt liv. Det skulle jag kunna äta utan senap. Men okej, okay. Något som jag brukar äta med senap, så skulle jag måste skippa senapen då. Bra fråga. Vet du, jag måste säga att jag försöker nu äta semihälsosamt, och jag tycker om att laga mat och sådär, men jag tänker helt enkelt att om jag äter någon sån här, vet du, snaggare mat, sån här som man beställer från grillin, så jag tycker ju om att lägga, vet du, alla kryddor. Mm. Alla kryddor ska på. Och framförallt tycker jag om, jag tycker i det här fallet om att äta sånt som man äter med gaffel, vet du, franskisar eller mackara, perunat eller något sånt. Och jag tar framförallt alla sådana, vet du, alltså sådana här liquids, liksom ketchup och majonnäs, alla de, det är viktigt att framförallt alla de ska vara med.
Ja.
Och det där, där kanske i då en mångfald av vätskor så skulle jag ju kunna tänka mig att lämna bort från franskisarna kanske då, senapen.
Mm.
Så jag, det är svår fråga, men jag säger franskisar.
Inte alls någon dum fråga, jag tror faktiskt att du säger samma sak. Jag håller helt med dig, det ska vara mycket mönjor på franska portioner från snäggaren. Men du, Henrian har en till fråga till dig och den kommer här. Det här är en väldigt intressant fråga.
Du säger att du är från hell. Skulle du säga att det finns någon likhet mellan helvete och Lappträsk?
Ja, det där Lappträsk är ju väldigt lugnt och tyst och idylliskt. Så jag kan tänka mig att om du bara trivs på ravepartyn och du är det, jag har såna kompisar som inte trivs på landsbygden. Mm. De är födda i stan. De trivs inte jättemycket på sommarstugor. Vet du, sådär. De diggar inte. De vill vara i stan eller städer. Så en sån människa skulle nog säkert tycka att Lappträsk är helvetiskt. Annars är det nog väldigt harmlöst, Lappträsk. Det är nog liksom, till och med ställvis ser det ganska nett ut.
Ja.
Människorna är trevliga och vänliga. Och det är nog inte direkt som du skulle hamna i en livsfara allt för lätt där. Men jag tror nog det att om du hatar tystnad och stillhet, så då är Lappträsk säkert ett helvete åt dig.
Så där kanske sambandet är då.
Mm.
Hörru, Henri Vårtenvirta, tusen tack för dessa två frågor. Och då ska vi presentera nästa som har en fråga till dig, nämligen Geir Rönning. Och hans fråga kommer här.
I mitt liv som artist har jag då varit tvungen, så att säga, och på publikens begäran sjunga deras favoritlåt som jag själv kanske inte tycker så mycket om. Vad är den sämsta hitlåt som du som radiopratare har känt dig tvungen att spela?
Oj, nu är det ju alltså, jag tror att jag vet redan vad jag ska svara, men att nu är det ju självfallet det att när jag har gjort för det mesta musikrelaterade program i typ 20 år på YLE. Började med heavy metal, sen så gick jag över till program där vi hade mera liksom spellista grejer, och nu har jag valt min egen musik nu i 6-7 år. Och klart att när jag gör de där programmen, jag gör ju dem inte åt mig själv. Jag gör dem åt en publik helt enkelt. Mm. Så jag det där, jag klart att jag spelar massor så jag aldrig någonsin skulle trycka play för i mitt privata liv. Men jag kommer ihåg ett fall när det här var det som Supernova-programmet var riktigt, riktigt nytt. Då var det ännu, nu är det ju nästan 100% digitalt all musik som jag får. Men då var det ännu lite CD-skivor relaterade. Alla skivbolag hade inte helt i 100 gått över till det här med det digitala. Så det kom lite singlar framförallt som i CD-skivformat helt enkelt. Det var en fredag. Fredagen kommer alltid mest musik. Och det var just före, jag hade förmiddagar då, Supernova, 10-12. Och just före sändningen börjar, så får jag från ett visst skivbolag en CD-singel. En CD-singel, det var liksom inget omslag, det var bara en plastficka och det var en Jason Derulo-låt. Låten heter Wiggle. Och jag var bara, alltså Jason Derulo var stor redan då, så jag var bara så att, men det här, jag hinner inte lyssna på det här, men det här ska jag nog spela, absolut. Han är en stor, pinfärsk låt av en stor relevant artist. Jag spikade in bara låten och hade inte hört den då en enda gång. Det här gjorde jag en direktsändning. La på låten och, jag var, och då var jag jag fick som, vet du, en tyngd på mina axlar, så där att nu är det här så överlägset shit. Att det känns som att nu har jag liksom, jag kan inte spela. Det här är så dåligt. Oberoende fast Jason Derulo är en miljard streamare och älskad artist som klarar sig bra utan min support dessutom. Så var jag bara sådär. Och mitt i låten, jag la på min mikrofon. Jag öppnade CD-spelaren. Bröt CD-skivan i två delar. Och var såhär, nej. Det här kommer jag inte att spela någonsin mer.
Du avbröt faktiskt låten.
Jag avbröt låten i direktsändning och öppna. Jag la på micken och sa att nu är det så här. Nu är det så här. Att det här kommer jag inte att spela. Nu det här gången så lyfter jag min egna åsikt så pass högt att jag tycker att det här är så klasslöst bajs. Den låten har ju säkert streamat, nu har jag inte koll på siffran, men att minimi tiotals miljoner gånger, säkert hundratals miljoner gånger, så Jason Derulo har säkert fått några Ferrarin med oberoende har jag spelat den låten eller inte.
Ja, och oberoende på vad du säger nu också. Men när du spelar nya låtar, så du är väl som många andra, du har en viss sorts musik som du gillar mer än annan. Är det svårt för dig då att inte säga att försök vara neutral när du spelar musiken, eller är du sån sådär att jaha, det här är en sån här låt och det här gillar inte jag överhuvudtaget, eller försöker du hålla det neutral lite?
Det skulle ju inte låta så jättebra om jag skulle säga, vet du, vi säger nu att jag har en ny låt av 21 Pilots och jag, för övrigt, det var ett dåligt exempel för jag tycker inte att de är dåliga, men vi säger att jag skulle tycka att de är dåliga.
Ja.
Och så skrev jag sådär att jag tycker inte att det här var något vidare. Ganska dålig låt, men här är den nu. Det skulle ju låta bra helt enkelt. Så att nu är det ju antingen så säger jag, om jag säger att jag tycker att något är bra. Och jag säger att jag spelar Chromatics och jag tycker att det här är svinbra. Ja. Då tycker jag på riktigt att det är svinbra. Men om jag inte säger så mycket om det, så då är kanske jag mer neutralt inställd. Min musiksmak är så pass, liksom jag är... Det är svårt att få mig att liksom så där, få kvällningar att sådär, det här klarar jag inte av. Jag klarar nog av all musik, förutom då Jason Derulo's Wiggle. Men att det där, om jag inte säger något om låten så betyder det oftast det att då kanske jag är ganska neutralt inställd till den.
Just det. Okej. Nu har du väl lämnat Gay Rönning där och så får vi vidare till Elisabeth Rehn istället.
Oj.
Här har vi Elisabeth Rehns fråga.
Kjell. Du blir erbjuden av en okänd miljardör att resa till Mars. Vad gör du? Accepterar du och varför?
Jag måste nu säga som så att jag skulle ju svara direkt med en fråga av den här miljardären då som skulle erbjuda en resa. Att varför frågar du mig och inte till exempel vem som helst annan? För här är två grejer nu som påverkar mitt svar. Jag tror att de flesta vet redan vad jag ska svara, men jag måste förklara. Nämligen orsak nummer ett. Jag är inte så intresserad av rymdrelaterade saker. Och jag tycker inte att det är liksom bullshit. Alltså jag har flera vänner som är väldigt belästa vad gäller allt sånt. Och det är liksom intressant när de berättar några grejer. Men det är inte så där, jag har aldrig, även som barn så har jag inte varit riktigt sådär. Allt sådär rymdrelaterat har inte riktigt, vet du, kittlat mina nerver. Och har aldrig tänkt tanken att fara, vet du. Jag vet du, de människorna som betalar sig fattiga för att, vet du, resa 1,5 timme från jorden och så ser man jorden och så kommer man tillbaka. Nej, aldrig. Och sen en annan sak som påverkar det här beslutet, eftersom Mars är ju långt borta. Det tar mycket länge att fara dit. Jag värdesätter min tid mer än antagligen allt annat. Så det där, jag är noga med mitt tidsanvändande. Så på grund av de här två orsakerna så ska jag nog säga att nej, jag vill inte fara. Fråga någon annan.
Okej, men det är ganska bra här. Då vet allihopa. Om inte allt någon lyssnar och de har tänkt sig, de har lyssnat på Supernova och tänkt att men Kjell skulle vara trevligt att ha med sig på den här resan. Så nu vet de. Det blir ett rakt nej där.
Jag tror nog att det är många som tänker att jag skulle vilja skicka Kjell till rymden. Av allt andra orsaker.
Det kan vara. Ja. Vi tar nästa fråga. Det är Emma Arnio som har en fråga till dig och den frågan kommer här.
Vilken Moomin-karaktär är mest lik dig?
Nu är det ju alltså, nu måste man ju tänka att, för det finns säkert, nu finns här ju några Moomin-karaktärer som jag skulle vilja vara. Så jag skulle vilja säga att jag är helt som den. Vet du, jag är som Morran. Morran är min favorit från Moomindalen.
Va?
Ja, Morran är ju liksom skrämmande och mystisk. Morran är ju en hund, dessutom bör ni alla veta. Men att Morran är ju skrämmande och mystisk. Morran har en egen themesång. Plötsligt bara så blir det skymning och så börjar det spela sig musik och så dyker Morran upp som alla är livrädda för. Det ska vara supertufft för mig att säga att jag är lite som Morran, vet du. Jag är människor lite rädda för mig. Det är långt från sanningen det. Jag är inte alls skrämmande. Vet du, det här hela Chill from Hell, vet du. Jag lyssnar på Heavy, så det är nu. Vet du, jag lyssnar. Det är inte liksom en något påklistrat. Jag tycker helt genuint om, vet du, satanistisk black metal bland annat. Ja. Men Morran är jag nog inte som. Sen skulle det vara tufft för mig att säga Snusmumriken. Vet du, att jag skulle vara så att jag är lite sån här, vet du, free spirit. Sån här, vet du, fri konstnär. Men det är inte sant det heller. Jag är nog ganska så där liksom stabil, vet du. Jag tycker inte om att älta. Så jag skulle nog inte vara en bra snus. Jag tror att, vet du, och nu vill jag be om ursäkt ifall jag det här tar liksom har förutfattade meningar här eller fördomar. Men visst är det så, Hannes till exempel då, att Moomin mamman, hon står för maten i Moominhuset.
Är du här på det viset? Jag just börjat se på Moomin med min son. Ja. Och där är det nog väldigt intressant att vilket avsnitt du än kollar på, vad som än händer, men när Moomin mamma med så står hon i köket eller fixar någonting. Hon har koll på precis var allting är och alltid om någon har något problem med det serien så är det alltid Moomin mamma som styr ihop det. Så är det.
No, alltså, det var lite det jag tänkte, för jag har inte tittat nu på Moomin aktivt på länge och jag tänkte att hon är ganska ofta i köket och jag trivs bäst i köket. Det är mitt favoritrum och jag älskar att stå i köket. Vare sig jag kockar åt mig själv eller åt andra, så jag älskar att vara i köket. Där är jag liksom, det är min zone. Och det där, plus att hon är ju väldigt så där hjälpsam och snäll, har jag förstått, på Moominmamman. Mm. Och det där, jag är sån som hjälper så gott jag kan. Om någon kompis har något som jag kan hjälpa med, så jag ställer alltid upp. Mm. Så det är nog Moominmamman får det nog bli.
Sidobara. Okej, Moominmamman är mest lik dig från Moomin. Och vi går vidare till nästa fråga, just finns i län. Och det här passar ju jättebra att ställa nu, eftersom vi var in på lite mat här. Den kommer här.
Om du var med i ett matlagningsprogram, som till exempel 7:30 hos mig, vad skulle du laga och servera för mat för att vinna? Vad är alltså dina S-rätter?
Hmm. Så alltså, är det förrätt, huvudrätt, efterrätt?
Så är det.
Okej. Jag säger, som sagt, jag älskar att laga mat och trivs med det väldigt mycket. Tycker om att testa olika grejer och försöka liksom lära mig nya saker hela tiden. Dock jag skulle måste börja tävla och sånt här. Så då vet jag, alltså jag är bra på sådana, vet du, säkra kort. Jag lagar bra sådana mat som din morsa eller din mummo gör. De är jag bra på. Ja. Jag är inte riktigt någon sån här lyxchef, är jag kanske inte. Men jag skulle nog bara måste helt enkelt köra liksom en ganska sådär hederlig meny. Förrätt skulle jag ta en sån här egen, det här har jag gjort, jag har gjort 100 olika versioner av det här. Du vet du Eggs Benedict?
Jag har hört om, men jag är lite osäker på vad exakt vad är nu.
Ja, Eggs Benedict, det tog ganska länge förrän man började få det någonstans i Finland. Men att det är ju då egentligen någon form av bröd, oftast någon sån här muffin. Sen det där någon form av skinka eller bacon. Sen det där sån här, vad heter det, sån här poached egg på svenska?
Vad heter det nu?
Uppomuna på finska.
Vad heter det nu?
Poached egg heter det på engelska. No, men sånt i varje fall. Hollandaisesåsen är där på. Det är liksom, där är the basics. Men jag brukar göra egna versioner av det. Så jag skulle lägga ett rågbröd på botten. Sen någon god färskost där på. Sen ett par skivor bacon. Sen en sån här poached egg. Sen hollandaisesås. Sen lite gräslök och lite parmesan flan. Inte riven parmesan utan flan. Det skulle vara förrätten. Mm. Som en sandwich då. Eller som en egen Eggs Benedict lite grann. Huvudrätt, och det är säkert det svåraste. För efterrätt bryr jag mig inte alls om. Jag föredrar saltigt över sött vilken dag som helst. Men jag tror att jag skulle köra huvudrätten något väldigt basic, vet du, en sån här medium stekt entrecote kanske, och lite grönsaker och svampar därpå. Kanske sån här, kanske lite sojabönor, lite champinjoner, lite morötter. Där. Och sen kanske skulle jag göra en egen sån här chili hummus där till.
Aj, det låter gott.
Efterrätt är jag som sagt värdelös på. Jag brukar aldrig laga efterrätt. Några gånger har jag lagat och jag skulle köra, vet du, det väldigt simpla. Då ser serveringen helt kiva ut. Det är ett stort vinglas. Krossar du digestivkex, sen lägger du på en sån här citronig kvarg, några matskedar, sen färska bär, lite blåbär, lite hallon. Och sen ett nytt lager. Digestivkex, sån här citruskvarg och sen den nu färska bär därpå. Det ser helt nice ut och det är ganska så där, det är ganska säkert kort helt enkelt.
Ganska bra, alltså fast man inte tycker om efterrätt, jag tycker inte heller om efterrätter, för jag är också med in på det salta, och jag tycker att man är så mätt efter förrätt och huvudrätt, så efterrätten brukar alltid ge till någon annan. Jag tar en tugga, smakar på det, så är det helt gott, men jag äter inte. Men det är alltid bra att ha ett litet S i rockärmen om man ska bjuda på någonting, att men jag har faktiskt en efterrätt jag kan styra ihop nu och ganska snabbt också. Här, vi fortsätter med nästa fråga. Den är också lite in på maten, och det är mat och kattor faktiskt som kombineras i den frågan. Joel Blomqvists fråga kommer här.
Brukar du servera stark mat åt katterna också?
Oj, Joel. Svar nej, det brukar jag inte. Mina två katter, jag tycker ganska mycket om kryddstark mat. Jag är inte någon, jag känner också, nu får man också själv lite hett om kinderna emellan. Och jag har en präktig arsenal med chilisåser och beställde faktiskt senast förra veckan några nya från Sverige igen. Men mina katter igen, jag har två stycken katter och de har under alla deras år, de är 5 och 8 år gamla. De äter alltid samma. Och jag tänker att emellan tröttnar de inte. Men nej, varje gång de ska få mat så är de lika ivriga. På morgon får de sig. Djupfryst sig så jag tinar lite grann i hett vatten. Ja. På eftermiddagen eller när jag kommer hem från jobbet så får de lite torrfoder. Mm. Och sen på kvällen så får de bara en påse sån här kattmat, lax i någon sås och sånt. Och det är alltid samma sak. Och de är alltid superivriga på det och börjar sådär skrika åt mig i god tid, vet du, att fram med maten, satan. Så, men jag tror, vet du, redan att ge salt åt en katt är ju inte något som Mark rekommenderar. Så om jag nu skulle, jag har faktiskt färska Carolina Reapers hemma. Mm. Om jag skulle ge såna åt mina katter. Så det är den dagen som jag vet du vill bli av med mina katter. Då ger jag väl de där grejerna då.
Ja, när stark mat åt katter så jag tror inte jag någon bra idé alls. Det var bra att det var ett nej där och inte ett ja, för då skulle jag blivit konstig fortsättning på den här intervjun.
Mm.
Men då, vi ska se om det blir konstig fortsättning eller inte eftersom vi går till Kai Korkeahos fråga till näst och den kommer här.
Rangordna följande saker i viktighetsordning för dig. Paul Stanley, London, ditt badkar och dina katter.
Jaha. Nu måste jag börja med att säga att jag har inte längre ett badkar. Jag hade ett badkar. Kai har besökt mitt hem, då hade jag badkar. Vi låg inte i badkar idag, men att det där, han har sett mitt badkar.
Ja.
Jag hade alltså ett badkar i lägenheten var jag bor just nu och jag använde det väldigt flitigt. Jag har ganska mycket sådana tåbilder på Instagram ganska ofta. Så många människor, det blev lite för mina Instagram-följare och för mina kompisar, alla var sådär, herregud vad du ligger i det där badkaret. Och det där, men nu har jag inte haft badkar på cirka 2 år. Det var sån här rörsanering i huset var jag bodde. Det här visste jag om typ när jag flyttade in i huset 5,5 år sedan. Så jag visste att det här badkaret kommer jag att ha fram till rörsaneringen. Så att det passar på att använda det väldigt mycket.
Ja.
Men vi kan ju säga så pass mycket att om jag skulle ha, även om jag skulle ha badkar, så lägger jag det nog som minst viktigt av de här 4. Sen tror jag att jag är överraskad, för jag och Kai, vi brukar sitta och prata väldigt mycket musik. Vi har en del gemensamma favoriter, framförallt då Alice Cooper, det är vår främsta gemensamma favorit. Så jag är överraskad att han inte tog Alice Cooper, istället tog han Kiss-frontmannen Paul Stanley. Så jag nog tycker mindre om än Alice Cooper.
Mm.
Men oberoende så skulle jag nog lägga det Paul Stanley som tredje viktigast.
Mm.
Paul Stanley är inte ens min liksom favorit Kiss-medlem, så det är lite udda att Paul Stanley är där. Paul Stanley har med kärnan runt ögon.
Ja.
Sen har vi då katterna och London. London är min favoritstad, det här vet Kai väldigt väl.
Mm.
Nu skulle det vara kanske sådär logiskt att säga, vet du, att okej, om det skulle ligga på spel sådär att få resa till London. Får aldrig resa till London, vet du, hålla katterna eller tvärtom.
Mm.
Så det skulle ju på det sättet vara dumt egentligen för mig att säga att nej, jag får aldrig till jag far inte till London mera för att jag vill hålla mina katter i liv. Men de lever ju inte för evigt. Alltså mina katter är 5 och 8. Och katter brukar ju leva sådär till mellan 10 och 15 ungefär.
Ja.
Så skulle det ju vara dumt att sen ska vi säga om 6 år skulle båda mina katter vara borta och jag skulle ha livslångt förbud för att i London. Men samtidigt så skulle jag inte någonsin kunna leva med det att jag skulle liksom välja att mina katter skulle dödas, vet du, när de skulle vara helt hälsosamma. Så jag måste nog med vet du, blödande hjärta lämna bort London. Nu har jag ju saknat London. Jag brukar vara i London minst en gång i året.
Ja.
Och nu har jag inte varit där på länge i och med rådande tider. Så det kär i mitt hjärta att säga att London är andra viktigast, men jag kan inte, vet du, lägga något förbi mina katter, så är det nu bara.
Det brukar nog vara som husdjur och lite småkonstigt skulle också ha varit om inte du skulle ha satt dina katter där högst upp, tycker jag i alla fall.
Exakt.
Absolut konstiga som Paul Stanley skulle vara viktigast.
No, ja, verkligen.
Hör du, vi tar den näst sista frågan. Den har kommit in av Heidi Kuttinen och den lyder på följande sätt.
Vad drömmer du om? Det kan vara både stort och smått.
Oj, vad jag drömmer. Ja, stort som smått. Okej. Jag drömde alltså, i natt drömde jag, om vi tar helt enkelt en sån dröm först.
Ja.
En fysisk dröm. Jag var inte själv med i den där drömmen. Men det var som att man skulle titta på en film och det var fruktansvärt spännande. Det var någon sån här brottsmysterium.
Mm.
Det var, jag följde med en bunt med unga människor som försökte lösa någon sån här mysterium. Det var som jag skulle ha sett på en film, men jag drömde det här. Det var inte en film som existerade. Och jag hann inte se det till slut. Jag vaknade i något skede och jag blev så att perkele, vet du. Jag hade velat se hur det går. Och jag var inte själv illa ute i något skede. Jag var bara liksom på något vis följde med där, helt enkelt. Sån dröm drömde jag i natt.
Det är trevligt.
Men om vi tänker nu alltså stora drömmar. Vits, vad svårt. Man är lite sådär att man kanske inte vill säga det högt. Eller jag tänker så att om jag säger det högt så blir det inte av. Vi tar nu helt enkelt något sånt här ganska tråkigt svar. Att jag drömmer om att få jobba med det jag älskar mest så länge som möjligt. Hela mitt liv gärna helt enkelt. För det är nog jag tänker sådär att om man har en skön säng och ett bra jobb, så då har du egentligen redan ett bra liv.
Ja.
Sen om du får, vet du, pojkvänner och flickvänner och barn därpå, så ja, det är bara bonus.
Ja.
Men satsa på att se till att du har det bra på jobbet och att du har en skön säng som du sover bra i. Så då är det redan liksom, resten är bara hemåt.
Mm.
Och det där, jag har en skön säng och jag har ett bra jobb.
Mm.
Och det där, så jag drömmer om att få framförallt det här med jobbgrejen. Jag känner tyvärr så många som hatar sitt jobb.
Mm.
Som det där. Jag har flera vänner som just att, ah, shit, vet du, nu är det måndag snart och måste få på jobb. Och de bara räknar efter att få semester. Mm. Jag tänker att vitsi, jag skulle inte vilja leva så där att jag bara, att man har ångest för det som är en så stor del av ens liv, helt enkelt. Så jag drömmer nog liksom, kanske låta egoistiskt, men att kunna så länge som möjligt göra ett jobb som jag älskar så pass mycket som jag gör just nu. Det kan ju hända att jag, vet du, blir kär i att, vet du, vill börja lägga asfalt om några veckor. Tycker att det, jag vill inte prata med Slipknot och Billie Eilish. Jag vill få, vet du, röd hud och stå i en gul väst, dra tobak i hettan. Det kan hända, men antagligen inte.
Mm. Men jag tror bara, jag är lite osäker, men man vet ju aldrig, men jag tror att du kommer till vara en av dem sen när du ska börja gå i pension. Så jag tror du kommer till ha svårt att göra det, för att av alla de jag känner som jobbar på Yle, så det här, så verkar det som att du tycker mest om ditt jobb. Det känns som att du älskar ditt jobb mer än alla andra. Så jag tror bara att du kommer ha svårt att gå i pension sen och vara sådär att nu ska jag aldrig jobba med det här igen.
Oj, nej, alltså, jag tänker jag blir den där störande människan som vet du bara dyker. Det är lite på alla, jag vet att sådana på svenska Yle också som har jobbat lite på det här senioravdelningen. Så det finns de som går i pension, men så är de bara här ännu. Tänk om jag blir den. De klarar inga sig utan mig. Och jag börjar boka liksom, artistintervjuer och bara truga dem till vad som är morgonshowen. Då. Ja, hörni.
Och så sitter du där i extremlandskapet och funderar på och visar roliga videoklipp på dina grannar.
Och berätta gamla story, vet du, gamla anekdoter.
Jag var i Texas och där var Billie Eilish.
Billie Eilish som vi känner också, vet du, 50 fem.
Ja.
Och jag är sådär, jo, hon var nog så ungar och begåvad och ändå. Och alla sa att vi vill inte höra Kjell hur du pratar om Billie. Du har berättat det här samma gjort nu 3 gånger idag. Fa hem. Du har gått i pension. Nåja, vet du, Norli och KKV, de var en gång och hälsa upp.
Det man vet aldrig. Kan hända att det kommer till vara sanning.
Ja, det kan hända.
Hörru, Kjell, vi ska gå in på den sista frågan till dig. Den har kommit in av en person från samma ställe som dig, ish i alla fall. Christian Krisu Vuojärvi, och hans fråga lyder på följande sätt.
Morgens, Kjell. Som bekant, både du och jag är uppvuxna i Lovisa, gamla goda Lovisa. Och som du vet, det finns ett anrikt och högklassigt utskänkningsställe i Lovisa, och det heter Silton. Berätta ett personligt minne från Silton som beskriver stället för de oinvigda.
Oj, vet du vad nice. Visst att man kan lita på Krisu. Krisu är för övrigt, vill jag tillägga, Krisu är i livets första kedja. Han är en, jag har mad respect för Krisu Vuojärvi. Och det där har haft tillräckligt bra tur att bli bekant och kompis med honom också. Det där, det är sant. Redaktör Vuojärvi och jag har också spenderat gemensamma kvällar någon gång på det här anrika stället Silton, som är en riktig sån här Lovisa-klassiker. Mm. Det finns inte en människa oberoende ålder som inte skulle ha varit i Silton, helt enkelt. Det har alla varit där minst en gång. De flesta många gånger. Det är en riktig klassiker. Har funnits i 50 år eller något sånt.
Mm.
Jag börjar med att förklara hur den såg ut in the heyday. Då så jag fyllde 18 och kanske travade där lite grann. Då var det ju alltså i sammanlagt 4 våningar. Från gatan våningen ner, från gatuplan våningen ner, där fanns olutkällare, en liten bar. Sen gatuplan hade du då en riktig klassiker, pubben Pinkku. Det vill säga pingvinen, då, för förra ägaren kallades pingvinen. Mm. Och det där, sen en våning upp har du Humpa Helvetti. Där var det alltid någon sån här dansbandsduo, oftast en sjungande kvinna och en man på keyboard, vet du, varifrån det kom all musik i ett hörn. Och sen hade du en våning som inte varit öppen på många år, men det fanns ännu en våning uppåt så var det där Skylab, och det var det mera liksom disco och techno och sådär. Ja. Och det ser ut som, ni vet, ett kryssningsfartyg från 1989. Det är mycket heltäckande mattor, vinröda soffor och mässing, vet du där. Så jag tror att vi alla har en image.
Ja.
Men alltså en anekdot som skulle beskriva ställe, anekdoter finns det i nå, men okej, jag kommer ihåg en sån här. Jag hade just fyllt 18. Jag var 18 eller 19, någon där. Och det där, de hade, det fanns det här översta våningen Skylaben ännu. Och det var det någon som hade fått för sig att nu ska vi försöka få lite mera människor hit helt enkelt. Jag tror att de höll på att börja vissna bort den där övervåningen, att den var ganska, stod ganska tom. Så de hade börjat det här anställa dit sådana här topp-DJs från Finland. Vem då? Då sen var, jag vet att Mikko Peltsi Peltola som numera i många år har gjort sådana här naturprogram för Yle. Mm. Så han var ju i tiden en av Finlands hetaste DJs. Han gjorde också morgonprogrammet för Yle X som har vunnit alla radiopris som bara finns.
Mm.
Så han var alltså sådana här topp-DJs DJ, och ganska ung då ännu. Mm. Han bland annat, jag var, de hade en massa topp-DJs som de hade veckoslut på veckoslut, och då en gång så får jag dit upp till Skylaben när då han Peltsi var där.
Mm.
Och han spelade ju då, alltså han hade ju koll på klubbscenen helt enkelt. Han spelade ju musik som inte Lovisaborna helt säkert heller hade hört.
Mm.
Och det där, men grejen var den att den största hitten i hela världen var Sandstorm då.
Okay.
Och det var det enda som Lovisaborna ville höra. Att jag tyckte så synd om honom. Där har du en topp-DJ, det har säkert kostat mycket att vet du, ta honom dit. Han är säkert van med att vet du, dansgolvet bara kokar när han vet du, spelar de nyaste hittarna. Och människor vet du, tittar mot honom som ett musikorakel. Att oj, Peltsi, spela vad som är hot just nu. Mm. Men så som Sandstorm tog slut, så blev dansgolvet tomt. Det var ändå sådana dansgolv vet du, med sådana lampor, sådana fyrkanter i neonfärger, vet du. Sådana lampgolv. Så som Sandstorm tog slut, så får alla bort, så var det noll människor på dansgolvet.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag satt där och tyckte så synd om honom. Att där har vi en topp-DJ som är helt liksom pärlor åt svinerna i Lovisa. Och allt emellan så kom det någon sån här medelålders kvinna som sa: "Soita jotain hyvää!" och med det menar hon, jag kommer att det här bokstavligen hände alltså.
Ja.
Och det där, med det menar hon, spela Sandstorm. Så han hamnade och spela Sandstorm typ 2 gånger på halvtimme. För det var det enda gången som människor kom och dansa. Och han hoppades ju bara på att de skulle stanna efter Sandstormen kanske och dansa lite till. Men nej, det gjorde de aldrig. Och det tycker jag beskriver på något vis det Lovisa bar-mentaliteten. Att man tar nog inte och experimenterar allt för mycket. Man håller sig till det som känns tryggt och är bra.
För att återknyta lite Gay Rönnings fråga där också, att han som trubadur då ibland måste spela de låtarna som inte riktigt vill spel. Så lite samma är det nog, det blir en låt som blir så det omåttligt populär, du får att det är det ställe och att de bara vill höra den ena samma låten. Att man måste ju, tänk om man skulle vara där vid 4 kvällar i rad och bara spela Sandstorm, han skulle ju hata mer än någonting annat som finns i hela universum. Och tänk om han skulle hata en låt och lyssna på låten och tänkte att tvi, usch, vad är det för shit alltså, jag har aldrig hört någonting värre. Och så enda de önskar, det måste ju vara en mardrömskväll för honom i så fall.
Nå, eller hur?
Så att, nu ja, men du, det här var alla frågorna till dig, Kjell. Jag tänkte säga, som jag brukar säga till alla andra, att det är lite annorlunda frågor vi brukar få, men du brukar nog få väldigt konstiga frågor, och jag har fått ganska konstiga frågor i och med att det har varit ganska många år på Extrem.
Ja, nej, men det är roligt att liksom, jag har blivit intervjuad många gånger av vet du, diverse medier och för slutarbeten har jag också ställt upp emellan och sånt här. Och då är det ju ganska liksom vanliga frågor att vet du, och jag svarar också gärna på dem, vet du, så vem har du varit mest nervös inför att träffa, eller vem har du mockat, eller vilka hade varit det bästa, vem skulle du intervjua, du skulle få välja vem som helst. De här är ganska sådana vanliga frågor och de svarar jag ju gärna på också, men sen är det roligt att prata om Moomin och vet du, frukost.
Det är väldigt roligt ibland.
Och Silton.
Ja, en salig blandning där, man fick in allt i en enda mening.
Exakt.
Men du, Kjell, stort tack för den här intervjun, stort tack för alla frågor du har ställt också, och så hörs vi igen på jobbet.
Tack så mycket.